Det finns en dansk teolog som heter Grundtvig, och han sa att vi är först och främst människor och sen i andra hand är vi kristna. Och det är inte så stor skillnad mellan en gudstjänst och en hockeymatch egentligen.
Du lyssnar på Gör bra, en podd om och med personer som gjort det bra inom sitt område och på sitt sätt. Du får ta del av deras berättelse och tips på hur vi som företag, medarbetare och personer kan göra saker ännu bättre. Hur vi gör bra helt enkelt. Varmt välkommen Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift.
Ja, men tack, kul att vara här.
Kul att ha dig här. Och det är ju faktiskt så att du är en mer erfaren poddare än vad jag är. Du har haft en egen podd. Ja. Och du har också varit med i andras poddar. Jag gissar att du också är en både mer erfaren talare och lyssnare än vad jag är. Så att vi får väl se vem det är som kommer att hålla det här samtalet i slutändan. Vad skulle du säga är dina bästa tips i ett samtal när man möter en ny människa för att det ska bli så bra som möjligt?
Det bästa tipset är att prata så lite som möjligt själv och lyssna så mycket som möjligt. Det tror jag det är, i vår tid så skulle jag vilja säga det är det främsta tipset, att lyssna mer än man själv pratar. Och det har kommit ut en ny bok här i USA i år faktiskt, 2023, som just heter Shut the fuck up, alltså håll käften, som bygger på det här att prata mindre.
Det här kan bli väldigt speciellt på när vi står och shut the fuck up båda två för att se vem som först säger något. I det här fallet så kommer det nog vara jag som pratar minst. Det är i alla fall min förhoppning.
Ja, och en podd bygger på att man pratar. Men hans poäng är att det är bättre att prata koncist och kort. Att det är framtiden för att nå fram. Jag tror det ligger någonting i det vad gäller all kommunikation, att inte vara så mångordig.
Ja, vi får väl summera efteråt och se om vi lyckas med det.
Och lite farligt av mig att säga det i början på en podd. För att en podd bygger på ett pratsformat. Men ja.
Och som sagt, vi får se vem som leder det här samtalet. Jag tycker i alla fall att det känns jättetryggt att ha dig vid min sida genom det här. Du får väl kanske hålla fast vid någon högre andlig makt om det är så att du känner att det börjar svaja. Och det är jag som kommer sätta agendan för det här samtalet. Mitt namn är Mikael Björmo. Men vad pratar du helst om du får välja fritt?
Oj, jag kan prata om både det ena och det andra. Men det blir ju av det enkla skälet att jag är biskop, så blir det ju ofta att jag får prata teologi och Luther och Svenska kyrkan och sådär. Men jag pratar lika gärna sport också och andra saker. Så att jag är bred så.
Ja, vi kommer säkert komma in lite på båda, men kanske inte jättemycket frågor om Luther just.
Nej,
vi får se.
Ja, vi får se.
Vi får väva in det lite snyggt. Jag tänkte vi ska börja i, liksom från början lite grann. Och jag vet att du är född och uppväxt i Björneborg i östra Värmland. En klassisk bruksort får man säga. Och män är kanske det mindre formatet. Vad är ditt starkaste minne från barndomen i Björneborg?
Jag har ju med mig så mycket från Björneborg. Alltså, bruksorter är ju också väldigt olika. Det tror man inte, men det är ganska stora skillnader. Vi hade en annan bruksort som bara låg några kilometer bort, Degerfors. Och jag kan se ganska stora skillnader faktiskt. Också likheter, men skillnader mellan Björneborg och Degerfors. Vad jag har med mig från Björneborg, det är ju faktiskt att man får ju träffa väldigt mycket olika typer av människor. Och att inte, man får också lära sig att inte döma hunden efter håren, så att säga. Alltså alla gick inte omkring i frack och kostym i Björneborg, om man säger så. Men det fanns väldigt mycket bra folk. Det fanns en poet som heter Karlfeldt från Dalarna. Och han brukar prata om vikten av att kunna prata med bönder på bönders vis och med visemän på latin. Och att kunna prata med bönder på bönders vis, det lärde jag mig i Björneborg. Och att inte döma människor efter vad, alltså skenet kan bedra. Det kan finnas jag har med mig väldigt mycket positivt från Björneborg, från bruksorten skulle jag vilja säga.
Var det en stor rivalitet mellan bruksorterna då, Björneborg och Degerfors?
Ja, alltså, grejen är ju att Björneborg fick ju alltid stryk av Degerfors i fotboll, så att det var liksom inte, så att jag vet inte om det var rivalitet. Vi tillhörde ju också två olika landskap, alltså län, så att det gjorde att det var inte den typen av rivalitet, och vi åkte ju dit och tittade på fotboll och sådär, så att det var mer att man höll på Degerfors i fotboll än att det var en rivalitet, utan det var, nej, jag skulle inte säga att det var någon rivalitet så.
Men för många som växer upp i en mindre bruksort är vägen till bruket ofta redan upptrampad. Ja. Det är inte ovanligt att en eller kanske till och med båda föräldrarna jobbar där och att man själv också hamnar där i slutändan. Ledde din stig någonsin mot bruket?
Ja, alltså den var ju självklar. Det var ju bruk man skulle till. Och min brorsa Stefan har berättat att när han var 3 år så fick han följa med pappa till gjuteriet där morfars far hade jobbat, morfar hade jobbat där, pappa jobbade där. Och min bror Stefan kom faktiskt att jobba där där en period. Ja. Men i alla fall, när han var 3 år, då fick han följa med pappa dit. Och så när han varit där och tittat och så här, så frågade han pappa, när får jag komma hit nästa gång? Ja. Och då svarar pappa att när du är 15 år får du komma hit nästa gång. Och då fattar inte han, vadå när jag är 15 år? Får jag vänta så länge? Men när han blev äldre sen så förstod han ju att när jag är 15 år, då kommer jag sluta skolan och börja jobba här. Ja. Så den självklarheten, och det var ju en trygghet. Ja. Så att för alla oss som växte upp där, så var det liksom självklart att hette man Dalevi så skulle man jobba på Björneborgs järnverk.
Men nu står du här och jobbar inte alls på Björneborgs järnverk. När vek din stig av åt ett annat håll?
Ja, det är många tillfälligheter här som spelar roll. Men alltså, Sverige är ju möjligheternas land. Det är ju inte USA, utan det är Sverige som är möjligheternas land. Det var i alla fall möjligheternas land när jag växte upp. Ja. Och då var det ju så att när jag väl blev 15 år och skulle vidare, då var det så att då kunde man inte bara jobba på Björneborgs järnverk, även om det fanns en del som hoppade av skolan redan då och började jobba där. Utan man skulle gå på gymnasiet, och då hade jag sökt in på social. Det var typ den ambitionsnivå man hade i Björneborg. Och mina föräldrar hade liksom inte någon koll på det. De hade ju läst 7 år i grundskolan. Men då sa faktiskt min lärare, som jag är oerhört tacksam för, han kallade dit oss med mamma och pappa och mig och sa det att Sören har alldeles för enkelt för sig. Han får inte söka social. Han måste gå natur. Okay. Så att det är en sånt här avgörande skede när jag faktiskt får gå en 3-årig akademisk utbildning. Alltså gå naturvetenskaplig linje på Brogårdsskolan i Kristinehamn. Så det var det här första, att jag fick en möjlighet att få rätt att plugga på universitet, för annars hade jag ju aldrig kunnat läsa vidare. Så det var en sån där. Men sen så fanns i den här bruksorten, så fanns det så mycket positiva rörelser. Vi hade en hockeyklubb som jag spelade i. Jag var väldigt aktiv i många olika. Jag spelade hockey, jag sprang, jag tävlade i terränglöpning, jag åkte skidor, tävlade i det. Jag var med i scout och också Svenska kyrkan och Missionsförbundet. Alltså det var väldigt mycket aktivitet i den här bruksorten. Och det där gjorde att det fanns också möjligheter till andra vägar. Och sen när jag var 14 år, då gjorde jag prao på Nya Kristinehamnsposten. Och sen på något sätt så kom jag då in på Nya Värmlandstidningen. Jag tror jag gör prao där också, och då frågade den lokalreportern där, skulle inte du vilja skriva sport? Jag var 15-16 år då. Och då sa han, du har ju spelat hopp och du har hållit på med många sporter, skulle inte du kunna skriva sportreportage? Så att där kom jag in och blev, liksom på fritiden då, så skrev jag sportreferat.
Vad länge var du sportjournalist?
Jag skrev under några år, det var när jag gick gymnasiet, så skrev jag på fritiden, ofta 4 kvällar i veckan så var jag iväg och skrev. Och det där var väldigt, efterhand så fick jag komma in mer och mer på allmänsidan. Så att jag fick skriva musik, och jag minns när jag intervjuade Björn Afzelius, och han var väldigt trevlig och sådär, så det är ett sånt minne jag har. Men det vart mer och mer att jag fick göra ganska breda reportage till slut.
Men hur ger sig ditt sportintresse uttryck idag? Är det fortfarande stort liksom, sportintresse som finns hos dig?
Ja, men så är det ju. Alltså, jag har ju sånt jobb där jag har ganska lite tid. Så att jag har väldigt sällan möjlighet att gå på hockey- och fotbollsmatcher. Men jag följer ju, jag har ju koll på var Degerfors ligger. Och att de håller sig kvar. Och jag har ju också koll på Färjestad. Där ser jag matcher på tv efteråt ofta.
Ja, och jag vet ju att du också kombinerat ditt ämbete som biskop och ditt supporterskap för Degerfors.
Ja.
Jag har nämligen sett ett reportage där du är på Stora Valla och ja, vad är det du gör? Du välsignar gräset.
Ja.
Följde ut som du hade hoppats.
Ja, vad gör man inte när man håller på Degerfors? Man får ta tag i alla halmstrån man kan. Ja. Det gick ju väldigt dåligt för Degerfors både före och efter den där välsignelsen av fotbollsplanen. Jag tror de förlorade 6 matcher i rad efter att jag hade varit där. Men gräset tog sig. Jag var kontakt med sport med ordföranden där, och han sa att trodde ju inte att gräset skulle ta sig så de skulle kunna spela där. Jag var där och välsignade den på måndagen tror jag, på torsdagen skulle de ha match, men det tog sig så bra så att gräsmattan vart det bra med i alla fall. Ja.
Var det rent av du som myntade uttrycket tro på det, som Degerfors har använt sig så mycket av nu under sina år i Allsvenskan?
Nej, men jag tycker det är väldigt bra. Det var också det som jag... Så jag har använt den där halsduken i lite olika sammanhang, för jag tycker att det är en väldigt bra devis.
Ja. Skulle du säga att kyrkan och tro har liksom mycket gemensamt med det här med idrott och föreningsliv?
Ja, men så är det ju. Alltså, det finns en dansk teolog som heter Grundtvig, och han sa att vi är först och främst människor och sen i andra hand är vi kristna. Och det är ju så att sport och det har med det mänskliga att göra, och även tro har med det mänskliga att göra, så att det är ganska likartat faktiskt. Alltså de här grundläggande mänskliga funktionerna och hur vi liksom, det är ganska lika mellan, det är inte så stor skillnad mellan en gudstjänst och en hockeymatch egentligen.
Ja. Nej. Nu hoppar jag ju väldigt här i berättelsen, för någonting måste ju ha hänt från att du satt där på gymnasiet och skrev sportreferat till att liksom stå på Stora Valla och välsigna gräset som biskop. När kom du fram till att det är präst jag vill bli?
Nej, men när jag var alltså i typ 19-årsåldern så där, så hade jag faktiskt en gudsupplevelse. Jag är ju inte sån där som, jag är inte speciellt karismatisk av mig, så jag har inte speciellt många gudsupplevelser. Men jag hade en när jag var 19 år och jag kände att jag skulle läsa till präst. Mm. Och då hade jag ju som tur var läst natur på gymnasiet och hade dessutom bra betyg, så jag kom ju in på prästutbildningen. Men det för mig så var det ett prästkall, och hade jag inte haft det så hade jag nog fortsatt att skriva.
Vad var det där liksom enskilda ögonblicket som fick dig att...
Det var en gudsupplevelse jag hade, och jag kände att Gud, ja, och det där håller jag för mig själv faktiskt. Jag får ju ofta den frågan, kan du inte berätta om det? Nej, men det är mellan mig och Gud. Men jag kände ganska tydligt att Gud ville jag skulle läsa till präst. Och hade jag inte fått den upplevelsen, då hade jag inte läst till präst. Det kan jag faktiskt säga.
Har du någon gång längs vägen känt att det här kanske inte var det som jag liksom var ämnad för?
Nej, alltså i början så kunde jag ibland känna liksom att, för jag tycker det är kul att skriva sportreferat och även skriva vanliga referat och skriva artiklar och sådär. Men ju allt med åren har gått, så kan jag säga att jag är mer och mer nöjd med mitt val, att jag blev präst.
Mm. Och du, efter ett antal år som präst så blev du 2016 först nominerad och sen vald till biskop. Om vi nu ska använda oss av lite sportlingo, var det en skräll?
Jo, men det var nog en skräll. Faktiskt var det det. För att det är ju så att ett biskopsval är ju som ett franskt presidentval. Det bygger på precis samma upplägg. Alltså att först så nominerar man, och man får nominera hur många man vill, så vi var 17 stycken tror jag. Och då har man ett första val, och då gäller det att du ska få 5% av rösterna. Okay. Och för att gå vidare. Mm. Och det innebar, i vårt fall så var det så, du var tvungen att få minst, jag tror det var 17 röster. Okay. Eller 16 röster var det. Hade du fått 16 så kommer du inte vidare, och får du 17 går du vidare.
Av totalt ungefär hur många?
370.
370, ja.
Och jag fick ju då 17 röster, så jag fick 5,1%. Så jag gick vidare på Fesens möse, som man säger i Björneborg, och det var precis på gränsen. Mm. Och då kände jag liksom, jag tror det var 8 stycken som gick vidare, eller om vi var 7. Så jag gick vidare som den sista. Och jag kände, åh vad skönt. Men det tänkte jag att nu, det var liksom, det var en hedrande 8:e plats och sådär. Men sen då, så vidtar, då har man hearing, man har, vad står du för, vad vill du med kyrkan? Och jag kände väl att det gick bra i den där hearingen. Jag kände att, jag visste vad jag stod för, jag hade jobbat som präst i Karlstad stift och sådär. Så jag kände väl att det gick bra, men jag tänkte väl att det blir väl som sagt var att liksom, och det var också en analys i kyrkans tidning i samband med det här, att det har aldrig hänt förut att någon som har kommit sämre än topp 3 vinner, så att ni kan skippa de här som är på plats 5, 6, 7 och så vidare, de är liksom, utan nu är det topp 3 här och sådär, så att jag trodde väl på det där. Men sen gick jag ju vidare då, det är transpresidentval vi pratar om här, så att det är 2 som går vidare, och jag var den andra som gick vidare.
Jaha.
Och då tänkte jag att det var en hedrande andra plats. Men sen en vecka senare så fick jag 60% av rösterna och blev biskop. Så att det var en skräll i sporttermer, men också att det har aldrig hänt förut att någon som har kommit så dåligt i liksom nomineringsvalet sen går och vinner alltihopa.
Vad innebär det då att vara biskop?
Ja, det är faktiskt fascinerande jobb, och det vet man ju inte riktigt förrän man har blivit biskop vad det innebär, för att den ena dagen är aldrig den andra lik, och det tar ganska lång tid att komma in i det, men det är vissa saker som alltid ingår. Man är ordförande i stiftstyrelsen, alltså det som styr Karlstad stift, vad ska vi lägga pengar på och så. Man är ordförande i något som heter domkapitlet, som är en juridisk instans i Svenska kyrkan. Så att ett antal sådana där saker, man leder budgetberedningen, man har AU och så vidare. Det är dels den typen av funktioner.
Som du älskar mest av allt.
Nej, men det är kanske inte det jag är bäst på, om jag ska vara ärlig. Men det är sådana där saker man måste göra och måste kunna hantera. Och där handlar det ju väldigt mycket om att kunna ta folk och lyssna in och inte ha en dold agenda, utan att faktiskt vara öppen och ärlig och hedlig. Också någonting jag med mig från Björneborg, det här att vara rejäl, som min morfar ofta pratade om, som jobbade i Björneborgs järnverk hela sitt liv. Och det där är väldigt viktigt, att man är rak och tydlig, men också kan sätta ner foten ibland och sådär, nu måste vi ta beslut och så. Så det är en del av det. En annan sak är ju att det är bara jag som får präst och diakonviga i Karlstad, i Karlstad stift. Så det måste jag göra, och välja ut präster och anta dem och liksom coacha dem också, och diakoner, och sen så viga dem. Så att, och allt däremellan, Det handlar ju om att vara, alltså det heter man ska vara andlig ledare för Svenska kyrkan i Karlstad stift, och då handlar det ju om att vilka frågor är viktiga, hur ska vi bli framgångsrika som kyrka, det är en sån fråga, och hur ska vi göra Värmland, Dalsland lite bättre att bo i, hur kan vi bli lite bättre i, det här, i den här delen av, det tycker jag också är en viktig del av det, att vara lite framåt.
Och nu vet jag inte hur man ska veta framgång, men om det någonting du faktiskt har lyckats väldigt väl med, så är det ju att nå ut och ja, men få spridning på det, liksom ert och ditt budskap. Vad är det som gjort att du lyckats så bra med det, tror du?
Och det där var, alltså jag hade ju väldigt mycket mer nytta av min bakgrund som sportjournalist än jag någonsin skulle trodde att jag skulle ha när jag blev biskop. Och jag tror en kombination av att jag hade faktiskt skrivit ganska mycket och att jag var forskare, för det är ju den andra grejen. Jag har en bakgrund som forskare, så jag är väldigt forskningsfokuserad. Och de där två, att kunna vara en bra kommunikatör är en väldigt viktig del i att vara biskop idag, skulle jag säga. Ja. Och det där har ju fallit väldigt väl ut. Ja. Och också något jag har prioriterat som biskop, att vara relevant, inte för den lilla gruppen, utan för det är ju faktiskt så att i Karlstad stift så ungefär 70% tillhöriga, alltså 7 av 10 värmlänningar och dalslänningar är medlemmar i Svenska kyrkan. Och det är viktigt att man är till för dem och inte för de 7 promillerna så att säga som är anställda eller förtroendevalda, utan att man tänker i bred bemärkelse, hur är vi relevanta som kyrka, hur gör vi basic bra när det gäller begravningar, dop, vixlar, alltså vi möter ungefär hälften av alla värmlänningar, dalslänningar under ett år i någon av de här, alltså i någon begravning, i ett dop, i en vixel, i kyrkogården, allhelgona och så vidare. Vi är ju en oerhört stor organisation på det sättet.
Och du pratar ju om det där att vara kommunikativ, och jag var inne på att ni har haft en podd. Vad är det ni har gjort mer för att bli ännu mer kommunikativa och kanske också flytta in det i en kontext för liksom 2000-talet?
Ja, men det där tycker jag är en helt avgörande fråga för kyrkan. Alltså, hur är vi relevanta idag och hur kan vi kommunicera med den vanliga personen som bor i Värmland, Dalsland? Och där handlar det ju om att faktiskt försöka prata, lite som jag sa förut, att prata med bönder på bönders vis och vise män på latin.
Kalla oss bönder.
Ja, alltså... Är man uppväxt i Björneborg så är man bonde, även om man är bruksarbetare. Men du förstår liksom bilden att det är väldigt viktigt att kunna liksom vara väldigt enkel vissa gånger, men också kunna vara väldigt avancerad. Jag skulle kunna prata om transsubstantiationsläran nu, men jag kan också prata om hur det är att bo i Björneborg, hur det är att leva i Björneborg och vilka frågor har man när man bor i Björneborg och lever i Björneborg.
Ska få använda ett uttryck som vi ofta slänger oss med höjd och hjärta.
Ja, men precis så. Och jag brukar prata om att det handlar om att vara bara både djup och grund samtidigt. Att kunna liksom vara väldigt enkel, men att du hela tiden har en botten under dig.
Biskopämbetet är ett av få som innebär boplikt. Jag har ju fått lära mig det här under förberedelserna inför den här podden. Och jag vet numera att det är biskopar, landshövdingar och statsminister som har boplikt i Sverige idag. Så du är ju hänvisad till vart du måste bo.
Ja.
Nu är det ju så att det är på en herrgård mitt i centrala Karlstad, så att det kanske kunde varit värre. Men hur är det att liksom tvingas ändå då flytta från sitt hem för att inkvartera sig i det här stora herrgården? Det är också förstått att det finns en liksom flytande gräns mellan vad som är privat och vad som är öppet för ja, men allmänhet lite grann.
Ja, precis. Fråga min fru vad hon tycker om det där. Ja, nej, men det var speciellt i början, ska jag säga. Vi har ju delat kök så att vi har med representationen, så att säga. Och det där var, nu har man vant sig efter 6 år, men det kan man säga, det var väl inte det som lockade mest med att bli biskop, att trots att det är ju en fantastisk gård, det är ju fantastiskt att få bo där nu har man ju vant sig med det, men det var en ganska konstig känsla i början att flytta. Vi bodde i ett 70-talshus ute på Hammarö, och med 3 barn då, 3 hemmavarande barn, och så fick man flytta till den här herrgården mitt i stan. Väldigt mycket, alltså för barnen tog det mycket bättre än jag trodde. De tyckte att det var ett lyft, alla 3 faktiskt. Den yngsta var ju 9 år, så henne var jag mest orolig för, och den äldsta var 18 då. Men för de tyckte det var ett lyft att komma till stan på det sättet, och kompisar tyckte det var kul att komma dit och så. Så att, men det var speciellt i början. Och det är ju 700 kvadrat eller något sånt där, det här biskopsgården, och den har ju historia. Den byggdes ju, den nuvarande, alltså den har ju stått en biskopsgård där sedan 1647. Det är ju liksom, och 1772 så byggde man den som står där nu, för den gamla hade brunnit ner. Så den är ju 250 år gammal, kåken. Så att jag ska säga, det är ju en ynnest att få bo där, men jag ska inte säga något något annat än att det är väldigt speciellt.
Har du kommit på dig själv med att stå i kalsongerna i det där gemensamma köket?
Nej, det har aldrig hänt. Utan nej, inte så. Men däremot så kan det vara lite jobbigt när man, liksom, man bara går och tar en macka eller något och så står de och förbereder någonting där. Och det är klart att ibland vill man bara vara helt inkognito och liksom inte vara biskop. Men då får man bara gå in och vara biskop och hämta sin macka och så gå in igen i boendedelen.
Ja. Står ni själva för elräkningen?
Nej, det gör vi ju inte. Det var ju tur nu. Då tänkte jag inte på det. Men som tur var så värms huset upp av fjärrvärme.
Ja, okay.
Som är bundet. Så att det har inte blivit sådana summor som för vissa andra. Då.
Nej. Är det så att om du slutar som biskop, då sparkar de ut dig? Ja. Eller det kanske också är så att man som biskop, precis som påven, har det oftast i alla fall livslångt, att det är först när den vita röken stiger ur skorstenen som man lämnar över till någon annan.
Det var ju så förr i tiden att man var biskop tills man dog.
Ja.
Och så var det ju så att om biskopen dog, då var nye biskopen tvungen att gifta sig med änkan.
Ja.
Ja, för att hon skulle inte slängas ut, eller också fick hon vänta då, så han hade ett sista antal år på sig att flytta ut. Men så är det inte längre, utan nu så går man ju pension. Men det
kanske
var,
är värd.
Ja, det känns som ganska bra. Att man, men det innebär att när man väl slutar så måste man flytta.
Ja.
Och det där är ju naturligtvis speciellt när man har boplikt, att man måste flytta ut vid tillfälle.
Ja. Hur länge ser du framför dig att du ska vara biskop?
Ja, alltså traditionen är ju att du är tills du går i pension. Så har jag aldrig tänkt. Jag är väldigt svårt att tänka sådana. Jag var 46 år när jag valdes till biskop.
Ja.
Och den generation jag tillhör kommer ju jobba tills vi är typ 69, 70 någonstans.
Ja.
Och det skulle ju innebära att jag har varit biskop i 24 år. Och det tycker jag är för långt. Nu har jag varit i 6 år, så det är ju bara liksom inte alls någon längre stund. Så att jag kommer vara ett bra tag till, men planen är ju, vi får se lite vad som händer, men nu har jag bara varit i 6 år, nu, det handlar om att hålla linjen. Mycket av ledarskap handlar ju om att hålla en linje och hålla den sen i några år, och då är det också tryggt att man vet vem som sitter vid rodret ett tag till.
Ja, vi får väl se hur många år det blir, men vad hoppas du åstadkomma under den här tiden då? Du är biskop, om man tänker kopplat till liksom kyrkans plats och roll i samhället.
Ja. Ja, det är ju också en sån hjärtefråga för mig, att vi måste vara relevanta för samhället och göra Värmland Dalsland typ 2,5-5% bättre, eller om man ska säga. Så att vi är faktiskt en del i att det blir attraktivt att bo i den här delen av världen.
Mm.
Och där tänker jag det är jätteviktigt med samarbete med skolor, med samhället, med barnavårdscentraler, med och så vidare och så vidare.
Ja.
För kyrkan är ju en väldigt viktig del av det svenska samhället.
Jag såg något klipp med dig där du efter pandemiåret, får man ändå kalla det, 2020, även om det fortsatte ytterligare en tid, att det här var ett skitår, men nästa blir bättre. När du tittar tillbaka nu de senaste, men 1,5-2 åren, har det blivit bättre?
Nej, tänk så fel man kan ha. Fanns ju inte i sinnevärlden att det skulle bli värre, men det blev det ju. Det har ju varit bedrövliga år. Vi jobbar ju mycket med barn och unga, och vad vi märker är ju det att allt fler barn och unga mår ju pyton av detta. Alltså, när jag växte upp, så var det ju så att det skulle bli bättre för varje år och utvecklingen gick framåt och sådär. Idag så har vi ju en värld där man faktiskt är lite osäker på det. Kommer det bli bättre för varje år eller är vi på väg neråt? Liksom galna världsledare och märkliga saker i samhället och så vidare. Så att det är liksom en väldigt tuff tid att vara människa i 2023.
Ja, man pratar ju ofta om att liksom, områden där det finns utmaningar och saker behöver förbättras. I vissa fall känns det kanske lite förminskande för allvaret att liksom prata om det när det handlar om människors sorg, oro eller rent av rädslor. Men vad i vårt samhälle och vår samtid möter du som gör att många människor mår dåligt och som vi behöver komma till rätta med helt enkelt?
Ja, men jag pratade med jourhavande präst som vi har, där man kan ringa på kvällar och nätter och sådär, och jag pratade med en av dem som har det, och det som är det nya, dels har vi sett en fördubbling av antalet samtal under pandemin, och trots att vi har förlängt tiderna och fler folk in, så har det varit väldigt svårt att fylla, för det är så många som ringer. Men det nya är också att det är väldigt mycket unga som ringer, alltså så har det inte varit förut, men väldigt mycket yngre som ringer, 16, 17, 18 år, som är ensamma, som inte mår bra, alltså, så någonting i vårt samhällsuppbygge har ju börjat krackelera. Och det är svårt att ta på exakt vad det handlar om, för det är så många saker som är som hänger ihop här. Men vi ser det på bara benet, så att säga, att någonting har hänt i samhället och att det inte är till det bättre. Och att väldigt många far illa i vårt samhälle, och framförallt barn och unga. Och jag tror att det har att göra med detta, att man har en sort... när jag växte upp i Björneborg, och jag var helt övertygad om att jag skulle få jobb på Björneborgs järnverk, och det hade jag också fått om jag hade velat. Det fanns en framtid, jag kunde ta mig fram, jag kunde bli frilansreporter på Nya Värmlandstidningen. Det fanns möjligheter. Den där typen av möjligheter upplever jag inte finns på samma sätt idag. Och vi matas ju hela tiden med allting som går åt fel håll och så vidare.
Mm. Och det här är ju, låter som, och är en dålig ursäkt, men jag kan ändå komma på mig själv att använda de här ursäkterna när det handlar om att hjälpa andra. Att jag tänker att jag vill, men så liksom hittar man på att man har inte tid, för det är jobb och barn, och sen tänker man att man kanske ska bidra med pengar, men då ska man ha råd, och man har på semester och det ska renoveras och köpa cyklar och you name it. Och hur kan vi få fler då, som mig då, att ändå prioritera både av sin tid och ja, men sina pengar för att hjälpa andra som inte har det lika bra?
Det är en jättebra fråga, och den hänger ihop apropå det här som är så svårt att ta på. Jag skulle vilja säga att nutidsmänniskan, vi har ju brist på tid. Alltså det är så påtagligt. Jag såg någon siffra om det här att 1950-talet så en vanlig tvåbarnsfamilj förvärvsarbetade 50 klocktimmar i veckan. Och 1990-talet så var den siffran 77 klocktimmar. Det är alltså 27 klocktimmar som har försvunnit i veckan för en vanlig tvåbarnsfamilj. Mm. Och det där påverkar ju, det är klart att inte en mamma eller pappa mitt i det där har möjlighet att liksom engagera sig politiskt, eller möjlighet att engagera sig i kyrkan. Alltså, man har ju fullt upp med att få vardagen att fungera. Mm. Så att det där är ju liksom ett sorts ekorrhjul som vi sitter i allihopa. Mm. Så det är ju inte konstigt liksom att det är allt färre som är engagerade och medlemmar i politiska partier och så vidare. Men det är ju liksom en utmaning för vårt demokratiska samhälle. Så att vi har skapat en sorts ekvation som inte riktigt går ihop. För vi måste skapa ett samhälle där vi faktiskt har tid. Där vettiga människor har tid att engagera sig politiskt. Vi behöver ju vettiga politiker. Vi behöver ha tid till det. Men det har vi inte idag.
Och nu, du kom in på det lite grann. För nu pratar vi, jag kanske mest utifrån individ. Men då måste man kanske också stötta till och ju underlätta för individen. Men är det rent av så att man måste lyfta ansvaret och liksom att vi kanske mer som näringsliv, föreningar och även kanske myndigheter gör det här tillsammans och låter då medlemmarna eller medarbetarna på något sätt då bidra?
Ja, alltså jag tror att det liksom att möjligheterna är enorma när vi samarbetar. Det är ju någonting jag försöker att pusha mycket för i Svenska kyrkan, att vi ska samarbeta med de kringliggande samhället, med alla vettiga. Jag tror att vi är ett läge som samhälle där vi inte har råd att utesluta varann, och vi har inte råd att inte samarbeta med varann, utan jag tänker att vi måste tänka brett och samarbeta brett, för att jag tror i det sammanhanget blir 1 + 1 = 3, så att säga. Vi blir starkare när vi är gemensamt tillsammans och driver alla goda krafter mot att samverka, som man brukar prata om.
Är vi duktiga på att kroka arm i Värmland och Dalsland?
Jag tror att vi är lite bättre än i övriga Sverige, men jag tror att vi måste sträva efter att bli ännu bättre på det. Man brukar ju prata inom kvalitetsforskning om att vara 2,5% bättre. Ja. Inte 50% bättre, men 2,5%. Och där tror jag att samarbete, och det här är vi duktiga på i Värmland och Dalsland, men vi kan bli det ännu bättre.
Ja, vi pratar också jättemycket om det här, att kraften av att göra ihop, att det är ju också en stor anledning när vi tittar på varför är man en del av en förening som Handelskammaren.
Ja, men det handlar ju om, alltså, det är ju alltid roligare att göra saker ihop än att sitta själv. Så det är ändå, och så tänker jag det här att alla goda krafter, det finns så mycket destruktiva krafter i vårt samhälle, och de ser vi. Då har inte de goda krafterna råd att hålla på med dumma principer, eller vi samarbetar inte med dem, eller så, utan då måste man, vi måste vara smarta. Det handlar om, vill vi bygga ett bra samhälle, eller vi vill bygga ett samhälle som ser ut precis som i mitt huvud. Och är mitt huvud viktigare, ja men då kan vi sitta på vår lilla hörna. Men om vi vill bygga ett bra samhälle, då måste vi samarbeta. Och det är ju någonting jag tycker jag har lärt mig när man jobbar demokratiskt. Att man får ju ofta göra kompromisser. Och även om det är hemskt att erkänna det, så är det så att även om ibland om man har en idé så tänkte man att jag vill hit. Och så kommer de med en helt annan idé och så kommer man inte alls dit man hade tänkt. Men min erfarenhet är att det blir ju i normalfall mycket bättre när man faktiskt, när många olika är med. Det är ju det demokratiska samhällets styrka. Det är det som kan göra oss 5% bättre.
Vad tror du att man som arbetsgivare då skulle kunna göra för att liksom engagera medarbetarna? Kanske inte bara genom att man, om man är med och skänker pengar, utan där finns det ju tid. Du säger det, vi har ju ökat tiden vi är på jobbet väldigt mycket. Skulle man kunna göra något av den för att bidra till samhället och samhällsutvecklingen?
Det är en bra fråga. Jag har inte tänkt på den, men det är klart att man skulle kunna göra det. Vi på min arbetsplats på Karlstad Stift, som jag basar för, där är det ju så att alla får göra en timme, röra sig så att säga, en timme i veckan. Alltså, det vore ju spännande egentligen att ha en sån här timme där man fick engagera sig i någon förening eller något diakonalt arbete i Stadsmissionen eller något sånt här. För det tror jag skulle tillföra minst lika mycket som det gör att springa på ett löpband.
Ja, jag tror att friskvårdstimmen behöver utökas och bli något större och något kanske ännu viktigare för samhället.
Ja, men faktiskt.
Tusen tack Sören för att du varit med oss.
Ja, men tack, kul att vara här.
Till alla er som lyssnat så vore jag jättetacksam om ni ville gilla, dela och betygsätta podden så att fler upptäcker den. Och glöm inte att följa Gör bra-podden i en poddspelare du använder så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. En sista grej innan jag släpper iväg dig. Skulle du kunna välsigna podden, tror du?
Ja, men det kan jag göra. Gud, vi ber att du ska välsigna podden Gör bra. Vi är för alla som lyssnar och som leder och som gör den här podden. Var med dem och välsigna dem. I Jesu namn. Amen.